Sådär, nu kan vi sätta igång. Jag frågar Arnold lite mer angående böckerna som han skrivit, och det visar sig att han skrivit hela 3 stycken, varav bland annat en översättning på spanska.
Du har fyllt 2 böcker, va?
Jag har gjort 3 faktiskt. Du. Tre. Jag har gjort en bok på 90-talet.
Ja. Är det den som är med svart?
Svart, ja.
Och sen, för den har du läst. Någon...
Och sen så gjorde jag en bok på spanska, och min dåliga spanska då. Och fick
hur gjorde du den då? Jo, ja. Själv?
Ja,
jo. För det är ett jäkla jobb.
Jag klarar ju inte det grammatiskt där, utan jag träffade en gammal språkprofessor som heter Adolfo Lisson, som hade jobbat som språkprofessor i Madrid och Italien och Paris och sånt, va? Och var ju en väldigt speciell herre. Alltså, han till och med jobbat som underrättelseagent under Admiral Canaris när tyskarna eller på som helst. Och sånt. Så han gillar mig av en konstig anledning. Så han hjälpte mig att få lite rätsida på grammatiken. Ja.
Schysst alltså, för det är ju...
Det är så, ju... Och då sa alla, du är en idiot, inte en människa som vill läsa en bok i Spanien. Utan, i Spanien läser vanliga människor bara sportsidorna.
Ja.
På kaféerna.
Ja.
Ja, det såg det ut.
Det är häftigt.
Och sen skulle jag övertala den här senaste boken. Det har du, va?
Det är 2016, eller?
Ja.
Ja.
Det var ju Åsa Svensdotter som bad mig sticka med sin underbara gamle far Sven. Han var väl 88 då. Till Istanbul. Där hon var och jobbade som konsul. Så hon kunde se sin far. Så jag följde med henne över en lång helg då.
Ja.
Och då var det ju... Då satt vi där och ljög och snackade och tog en drink och så. Och då sa hon att nu får du faktiskt skärpa dig. Nu måste jag göra en bok till. Nej, det vill jag inte säga. Aldrig livet. Alldeles så hemskt.
Ja.
Men det var hon som satte fart på mig. Som satte eld.
Och sen tog du igång i...
Tände gasbrännaren där och satte eld i rumpan på mig. Och hela tiden... Nej, men Arnold, kom med något nytt så får jag se om det går att... Alltså hon var liksom en bollplank för mig.
Ja.
Jag vaknade 3 varje morgon, började skriva. Och sen 5 kanske jag 5:30 var helt slut och somnade och var helt färdig på förmiddagen.
Ja.
Sen skickade jag över det till henne och sen tittade hon på det och sa, ja det här kan du utveckla lite. Och det här, nej det här kan du inte ta upp, men det här är ju jätteintressant. Och så fortsatt. Så.
Vi slår oss ner vid köksbordet och fortsätter vårt samtal över en kopp nybryggt kaffe. Efter en stund blir vi avbrutna av Arnolds mobil som ringer. Det var en vän som ville diskutera helgens stora evenemang. Arnold är nämligen mitt uppe i förberedelserna av den årliga sommarfesten i Önneköp. Den stora Önneköpsfesten, och har mycket att stå i.
Och alla bilderna, 25 000 bilder eller 20 som jag gick igenom, alla via bilderna. Det är
sorterade
och ta bort dem.
Ja.
Hej Sven. Jo, det är bra, min vän. Bra. Allt är bra. Jajamensan, absolut. Och jag har fått besök av en rolig kille som heter Mattias här som gör en podd.
Han tipsar mig om att komma dit på lördag, om jag har möjlighet. Då kommer nämligen Evert Ljusbergs gamla musiker hit och berätta om gamla tider när det begav sig och när de åkte land och rike runt och spelade. Jag misstänker att trubadurministern Billy Shamrock är en av dessa musiker.
Vi har ju den stora Önneköpsfesten, förstår du?
Ja, det är den du pratar om där. Är det sommarens stora liksom...
Evenemang, ja.
Ja.
Och den, alltså en i några stycken ska ni faktiskt gå på detta. För det är kul.
Och det är lite med musik och lite...
Vi kan ta ett tält med och slänga upp det här. Inga problem.
Ja.
Eller ridersplatsen eller vad som
är. Det är nu till helgen, va?
Ja, lördag.
Ja.
Och sen är det ju då
riktigt jävla bra rockband som heter Stenade Rullarna från Göteborg, som är excellenta musiker.
De ska spela två set.
Sen har vi ju då Kulturbrygga är ett öppet. Svenska diskoministern i trädgården mitt emot har öppet på natten. Så att det blir en hel natt i Jönköping.
58 ministrar har ni här i Jönköping. Eller vad var det nu?
Ja, just det.
Du är kulturminister nu då? Eller
ja,
var
ja, jag har fått den stora äran.
Det är viktigt grej ju. Ja.
Jag berättar för honom om min upplevelse när jag körde igenom samhället på vägen till honom. Jag fick genast en känsla av att det var ett trevligt samhälle.
Men det kändes speciellt när jag kom in och körde in med Jönköping, så var det så här, det här är inte som vilket samhälle som helst. Det var lite gulligt pittoreskt, och det var det här ölstället där, så var det någon lanthandel och det var turistbyrå. Och sen körde jag förbi någon skylt en bit innan för här, häxans hus, jag vet inte vad det kan vara, men, men det var ju liksom...
Det är ju lite, hon har ju också någon liten sån häxfestival. Och...
Vi kom snart in på att prata om musik. Och om Arnolds favoritband Rolling Stones, som han själv sett över 30 gånger.
Och det var ju, alltså det är, du kan inte beskriva med ord vilken unbelievable show de gör alltså. Och att de orkar.
Fortfarande.
Och en sån intensitet. Så det är helt ofattbart. Alltså.
Bland annat har han även överlämnat en bok som gåva till bandmedlemmarna.
Jag har fått boken i Madrid på ett hotell där. Ja. Första boken fick de i Gijón 95 då.
Har man fått två...
Och då fick jag Keith Richards tändare som jag tyvärr i ett anfall av vansinne gav till en taxichaufför som körde mig gratis överallt.
Ja.
Han grät av glädje och jag grät av sorg.
Jag förstår det, det är inte speciellt. Vad är favoritlåten? Stones då?
Svårt. Jimmy Shelter kanske, eller Wild Horses kanske.
Det är nog lika svårt att säga en favoritlåt med bandet som att peka ut en speciell resa som var bäst. Det är för många aspekter att ta in.
Bill Wyman blev ju övertalad. Han hade ju en Rhythm of Kings då.
Ja.
Med gamla soulstjärnor och gamla rockare och sånt som åkte tåg och lastbilar runt i Europa. Ju. Flög inte. Och så skulle han bli övertalad att flyga över till sin bror eller någon släkting som skulle gifta sig i USA.
Ja.
Så han gjorde det, va? Och sen beställde han en flyg tillbaka.
Ja.
Och då var det planet som störtade innan Vita huset. Den var han inbokad på då. Och då blev det överbokat så att han bytte plan i sista sekunden.
Shit alltså.
Ja. Och efter det har han aldrig flygit med.
Det blir en bra övergång till att fråga Arnold lite mer om sina upplevelser från att flyga på olika platser. Arnold berättar att han generellt sett inte är flygrädd, men att han vid ett par tillfällen ändå varit lite rädd. Säkert med all rätta, tänker jag, innan jag ens hört historierna.
Du har aldrig varit flygrädd?
Två gånger har jag varit lite rädd. En gång var jag riktigt rädd, det var ju när jag skulle flyga från Pakistan mot Indien tror jag det var. Och motorn la av. Det var en stor plan. Motorn la av och vi fick åka tillbaka och nödlanda.
En hade solglasögon. En hade en cig i munnen. Och en hade en hammare. Nej, det är inte en beskrivning av huvudpersonerna i sketchen om att hyvla en ulk med Galenskaparen och Aftershave. Även om där också finns en man som har en hammare, utan det är hur Arnold beskriver tre stycken flygplansreparatörer
i Karachi. Och då kom tre reparatörer in. En hade solglasögon, en rökte och en hade en hammare. Och så slog han allt vad han, jag satt precis, jag såg rakt in i cockpiten.
Ja.
Och så slog han allt vad han orkade på instrumentpanelen och så tittade han då noga. Sen satt man där i 5-6 timmar då. Och ingen mat och ingen vatten, du vet.
Ja.
Och liksom hur varmt som helst, svetten bara rann av en.
Ja.
Och sen startade planet, samma plan. Jag trodde vi skulle byta.
Ja, det. Shit,
Då var jag rädd.
Det var den läskigaste.
Ja, det var riktigt läskigt alltså faktiskt. Det var helt panik ombord.
Han berättar vidare om en minst sagt udda incident som återför tankarna till ett Tintin-äventyr. Det här utspelar sig på ett inrikesflyg i Kina.
Och sen hade vi en polare var med om ett inrikesflyg. Ja, vi var i... Var jag med på det? Tror jag var med på det. Ja. Vi kom mot Chengdu och sånt. Det gick lilla planet runt ner och gick runt. Och då kom det några kineser, tog bort mattan och lyfte upp en lucka. Och så höll den ena kinesen den andra i benen och sånt, så vevade han ut landningsstället.
Okej, och det var...
Och då var det min polare, vet du vad han tänkte på då?
Nej.
Han tänkte på, har jag tagit min malaria-medicin? Han kunde inte komma ihåg om han hade tagit den tabletten eller inte. Jag hade en lirare som dog bredvid mig i plan i mörkaste Afrika, ebola och sånt, vet du.
Hur märkte du att han...
Ja, han svettade symnigt och så var jävligt sjuk, va? Och han hade väl någon son eller sånt bredvid sig, en stor kamerun eller kongoles var det, tror jag. Men han dog.
På planet?
Eller? Ja, just det. Han dog bredvid, precis så, nej.
Fick han sitta kvar då?
Ja, han satt kvar. Det var inget att göra.
Ebola är en allvarlig och dödlig virussjukdom som främst påverkar människor och vissa primater, som schimpanser, gorillor och fladdermöss. Sjukdomen fick sitt namn efter Ebola-floden i närheten av det första utbrottet 1976 i dåvarande Zaire, nuvarande Kongo, Kinshasa och Sudan. Ebola är en mycket allvarlig sjukdom med en hög dödlighet.
Det var ju spännande. Ja. Nej, spännande var det inte.
Men nej, jag vet, jag ganska skärrad. Men klart, du är hård...
Därför man, jag försökte hålla mig så långt ifrån, liksom. För det kändes inte liksom rätt att ta på han och så. Jag vet med om det, skulle man kunna tänka på lite sådana grejer, faktiskt. Ja.
Personligen är jag inte särskilt förtjust i spådomar och tarotkort och har ingen egen önskan över att bli spådd. Arnold har faktiskt en skrämmande historia att dela med sig av och som handlar om en spådom från en häxdoktor för många år sedan. Man skulle kunna tro att olyckor och faror mest hotar på avlägsna platser, långt borta från ens hem, men det blev extra skrämmande när spådomen som uttalades många år tidigare blev verklighet bara några kilometer från den plats där vi befinner oss nu. Hela historien är helt enkelt omöjlig att ignorera och kan vara riktigt skrämmande för känsliga lyssnare. Om jag var lite skeptisk till att bli spådd innan, så blev jag det definitivt ännu mer efter vad Arnold berättade.
Du träffade ju någon, du har träffat flera gånger säkert, men sådana här häxdoktorer och
just det.
Sånt där också. Ja, ju. Det var lite läskig story nästan. Liksom, att,
vilken tänker du på?
Ja, det var ju någon som hade väl spott och det här att du skulle liksom vara med om någon olycka innan du fyllde 50 år och sådär.
Oh ja, den var ju det var ju verkligen det höll ju på. Där höll jag på ända mitt liv alltså. Och det var ju inte, när hon spådde mig om det, att jag skulle komma in i en förfärlig bilolycka och jag frågade om jag skulle överleva och då innan jag blev 50 var det. Och då visste hon inte det, men hon trodde det då, hon slängde lite benbitar och så, och då var det ju bara en kilometer här bort. Jag mötte då den här schweizaren bankiren som kom på fel sida av vägen i 120 där man ska max köra 60, 50 kanske, och klappade mig då.
Ja.
Så att det var ju, då dog han, men jag klarade mig.
Hur långt efter
Vad hände detta från att du hade varit träffat häx?
Ja, det, hon sa det, det här kommer att ske innan du blir 50. Och det här blev, var ju innan jag, precis innan jag blev 50. Så, och då hade jag ju trott att jag skulle åka ut för det. När jag var med en drogad chaufför som körde en timme och lastbilar med, vid möten då.
Ja.
Och sånt, jag trodde nu händer det, va? Men det hände ju här ute.
Läskigt alltså.
Ja. Det, det var ju väldigt, och det förstörde ju mina knä.
Ja.
Så jag har ju fått faktiskt men av det i hela mitt liv efteråt. Men man får ju vara glad att man lever.
Ja, det är klart.
Mm.
Man ser det, du har varit runt hela jorden så kan det hända ändå. Så det, alltså man,
du, man ska inte vara rädd för någonting liksom. För att du kan ju gå och snubbla på en matta. Så, ja. Så är,
ja, ja, visst.
Så är det.
Men var det, måste vara rätt läskigt. Gick du och tänkte nog på det här Hickstopp, vad hon eller hade sagt och sådär liksom?
Jag tänkte på, jag tänkte framförallt på det när jag satt i väldigt, när jag satt i obehagliga situationer med, i trafiken.
Mm.
Speciellt när jag var ute och reste med sådana riktiga galningar alltså. Mm. Som körde, som var tydligen väldigt påverkade.
Ja.
Av olika substanser som körde bussar eller taxi och sånt.
Ja.
Som var, var livsfarliga, alltså chaufförer.
Alltså.
Och då, hela tiden försökte jag liksom tänka, liksom, vad händer det nu liksom?
Ja.
Nej, men det var spännande.
Ja, ja, det är
spännande, spännande. Det var så jävla roligt. När jag vaknade upp så trodde jag, hej, finns jag eller finns jag inte liksom? Och sen kom han ju, flög han ju som Kalle Anka över mig, va? Så dog han i mitt knä och kvättade ut ur bilen och höll han.
Du kunde göra det?
Ja, höll han. Så han dog i mitt knä alltså. Så var det.
Ja,
och, sa, och då, då agerade man väldigt klart. Jag skrek till tyskarna, stoppa trafiken och stoppa där och ring 112 och allt sånt.
Har du användning för liksom situationer som du varit med om när du har rest av där då, att du kanske var, eller bara instinktivt tror du människor?
Nej, instinktivt tror jag. Så, faktiskt.
Du är ju själv illa skadad då, ändå har det tänk att liksom tänka lite rationellt att kunna liksom.
Ja, just det. Ja, du var väldigt, väldigt, väldigt fokuserad alltså.
Ja.
För, nu måste jag säga.
Ja, förstår jag.
Det var det. Klart man var i en chock och så, va? Men men man agerar väldigt rationellt alltså.
Ja. Hur tänker du kring försäkring när du är själv ute och reser? Har du någon speciell försäkring? Eller har
jag försöker göra det. Ja. Jag har ju som tur och trä aldrig använt det.
Du har inte gjort det på alla dina resor?
Nej, nej. Men jag har ju gjort, jag har naturligtvis försökt göra en försäkring som håller då under vissa. Alltså om det är något katastrof som händer. Som men jag har aldrig, men jag har ju varit så sjuk. Jag har ju haft amöba i center och jag har varit jättekass faktiskt några gånger. Men
vi kommer in på hur viktigt det är med bra försäkringar när man är ute och reser. Speciellt om man som Arnold åker iväg på lite mer ovanliga resor och äventyr. Han berättar bland annat om ett besök hos en voodoo-doktor på Haiti som hade kunnat kosta honom livet.
Haiti gjorde jag ju en idiotgrej, för då var jag hos en voodoo-doktor och var med om otroliga ceremonier i Haiti alltså. Och när han botade lokalbefolkningen, den här gubben och så. Och då hade han kokt en svartvit katt i en gammal gryta. Jag var med och äta den här avskedsmåltiden. Jag kände att jag vill inte äta den katten. Alltså. Absolut, att jag ska absolut inte äta katten. Alltså. Och jag har ätit mycket skit i mitt liv. Men Det var så. Ja, men klart ska jag äta katten. Nej, jag ska inte äta katten. Jo, du ska äta katten.
Svårt i den situationen också. Kanske
det blev lite så press, va?
Ja.
Och jag åt en 4-5 bitar på kattahuvudet till slut. Och det skulle jag aldrig gjort. Alltså, för att det var ju, jag fick en parasit i mig. För jag tror att kattahuvudet, det har kokt den hela dagen. Men just den huvudet hade ju guppat upp och ner. Så den här aldrig. Sen började jag ju, så kom den här lilla masken eller vad det var uppe i lungorna. Och så började jag hosta i 2 dygn i sträck.
Ganska snabbt efter då, eller?
Det gick rätt så snabbt efter det. Det tog inte så, det tog kanske, ja, det tog inte så många dagar. Nej. Och sen efter det började jag plötsligt, jag var nere och dök. Plötsligt så bara öppnade sig magen. Det har ju aldrig hänt för liksom så.
Nej.
Och hade tusentals fiskar runt mig plötsligt. Alltså,
ja.
Och liksom vad är det som händer liksom? Och sen börjar jag ju, ja, skita på mig. Så att det tog ju ett tag då när jag kom till infektionskliniken. Och berättade att jag äter katt och sånt. Att oj. Så då skulle de ju testa och försöka få tag i den parasiten. Men det tog 4 månader innan de fick tag i lite mer till mig. Och då var jag illa där. Alltså,
för då det, hade, det var i Sverige då?
Ja, infektionskliniken Lund. De gav inte upp på mig, alltså, som nej. Tur var.
Fick du vara inlagd till och med då? Eller? Nej,
du... Jag var där hela tiden, in och ut. Ja. Men jag sov. När jag var hemma så sov jag ju här på golvet i badrummet. Jag kunde vara på toaletten 40-50 gånger på natt. Och jag hade ju helt vit. Hade inga röda blodkroppar kvar och sånt. Så det var inte kul nu.
Nej,
de ringer. Ett tag så ringer doktorn och säger jag tror att du har fått benmärgscancer och parasiten och så allvarligt ut. Så att jag hade ju en... Ja, nej, det var inte bra.
Nej, fy fan.
Men så hittade de det där till slut.
Ja.
Och då hade de ingen medicin i Sverige som de fick importera. Vi fick ansöka hos Medicinalstyrelsen som importerade.
Från...
Jag tror det var från franska kolonier och sånt, men jag vet inte, jag kommer inte ihåg det riktigt.
Nej.
Det var 32 ampuller man skulle dricka då.
Mycket?
16 och 16.
Fy fan.
Men jag tror det var med 10 timmars mellanrum. Så dödade jag alltid en hoppen.
Och efter det sen så började sakta
bli... Ja, sen fick jag pussa min kära hustru igen. Och så.
Mm. Men så katt, om du blir bjuden på det så kommer du... Det,
nej, det kommer jag inte att, det kommer jag inte att ta med.
Nej.
Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Vuela, paloma, bien alto, mi vida, no dudes que siempre amanece, ya amanecerá. Paloma linda, paloma, paloma.
Åtta har jag ätit, det var, tyckte jag var inte obehagligt alltså.
Åtta?
Ja.
Men det låter ju inte så jättebra.
Nej, jag tror inte det är bra faktiskt.
Var åt det någonstans?
I Mali. Det var en dam som blev inbjuden på lunch där.
Ja.
Hon hade råttor i en bur och så.
Och grillat då, eller kokt eller hur?
Ja, hon tog, hon flådde råttan och hade hon inte grillat hunden? Ja, det gjorde hon. Och sen tog hon småbitar och blandade i med hirs.
Okej. Okay.
Så.
Ja.
Så jag bara svalde.
Ja.
Men det ska, jag tror inte det är bra med råttor. Alltså. Men nej, de äter ju råttor i Afrika på många ställen. Och man äter råttor i Indien bland annat i många ställen. Men det tror jag man ska hålla sig ifrån faktiskt.
Ja, det känns ju att det kan vara rätt mycket smittbärare på det.
Och ja, det liksom tror jag lite, också.
Vad smakade det som? Eller hur såg köttet ut? Liksom?
Ja, lite ljusbrunt tyckte jag. Rödbrunt.
Ja.
Ja, så säkert. Och helt liksom.
Ja. Vad är det godaste rättet då som är av den?
Ja, godaste är, maten är ju Anna-Britts
kärlek. Ja, jag förstår. Det är inte bara den. Man, att
ja, gud. Det finns ju ingen, det finns ingen som kockar som Anna-Britt. Och det är ju liksom... Så godaste maten är nog en liten bit av god kronhjort eller en liten vildsvinsfilé eller sånt där. Så det är, eller en nyplockad ungtupp.
Aha,
ungstekt. Ja, fantastiskt.
Ja, du har det ekologiska här. Som ni,
det har vi verkligen. Ja, så ja. Att, och sen är jag är mycket medveten om att jag äter rätt mycket fisk, det gör vi. Och, ja. Och jag skulle ju äta 10 gånger mer grönsaker. Vi odlar ju våra egna grejer här, så att det är ju bra.
Ja, ja.
Men man skulle ju äta mycket mer, tycker jag.
Alltså, när man reser så här så kan man inte vara för... resen eller har vissa matpreferenser. Det är klart att man kan neka en katt om man blir serverad, ja, men annars så blir det ju svårt för att man får ta lite vad som är där. Och vi här är ju ganska privilegierade att vi ska ha en ny maträtt varje dag och nästan till och med på lunchen och middag.
Ja. I Malawi var det ju bara rismjöl och riskakor. Alltså ris. Nej, förlåt, majsmjöl och majsgröt var det de åt. Och ibland majskakor. De levde på det. Och så någon gång någon get eller någon som någon tillagade och så hade de, bodde nära Malawisjön så kunde ju äta lite fisk, va?
Ja, det har jag
ätit. Ja. Jag är ju det.
Ja.
Så att vi människor, vi kan överleva på mycket.
Ja.
Kan jag säga det. Vi kan överleva länge på väldigt få matämnen också.
Ja. Ja visst, ja, ja. Vi är ju i väst som är lite privilegierade och lite bortskämda kanske att vi ska ha den här variationen bara som är liksom
Mattias.
Ja, vad trevligt.
Bya nytt.
Jaha.
Ska du få till ditt kort också.
Oj, tackar, tackar. Tack för kaffet förresten och så också.
Ja, det var så lite. Så här är mitt kort. Vad kommer podden att heta?
Till slut har det blivit dags att avrunda mitt besök hos Arnold. Jag tackar honom och reser mig upp. Utanför har det redan hunnit skymma och regnet öser ner. Arnold skyndar sig efter och ger mig ett reklamblad för underköpsfesten.
Här har vi vår underköpsfest och byanytt.
Ja, men,
det får du faktiskt läsa.
Ja, men toppen är det. Tack så mycket. Mycket trevligt att träffa dig, Arnold.
Samma.
Vi hörs.
Jag säger hej då till Arnold och får en kram innan jag hoppar in i bilen och lämnar Kannibalmuseet bakom mig för den här gången. Jag slås av hur enkelt det var att connecta med honom och hur öppen han var. Det märkte jag förvisso direkt vid min första kontakt då jag frågade om jag vid något tillfälle fick komma upp och besöka honom och göra en intervju till mitt reportage. Arnold svarade utan betänkligheter ja på studs och innan jag visste ordet av så hade vi bokat in ett datum och en tid. Tänk vad man kan få uppleva och vilka spännande möten som väntar om man vågar sig bortom de förtrampade stigarna lite och visa intresse för andra kulturer och människor. När jag ligger i min säng hemma och försöker somna reflekterar jag över dagen och allt som jag har fått höra och lära mig om Arnolds otroliga äventyr. Tillsammans med den smygande känslan av rastlöshet och reslust, längtan att utforska nya horisonter och ta del av olika kulturer, så känner jag en djup tacksamhet och känsla av privilegium över att bo i ett land där jag har möjlighet till ett bra jobb som möjliggör resande, mat på bordet och tak över huvudet. Jag trycker till min fluffiga dunkudde och sveper täcket över axlarna. Snart blir mina ögon allt för tunga för att hållas öppna och jag svävar mellan sömn och vakenhet. Min hörsel uppfattar avlägsna vågbrus och ljud från ett främmande land. Och så hör jag Lindellos röst som berättar om att han reser vart som helst i sitt eget sinne på natten när han drömmer. Wow! Vilket koncept, tänker jag, och förflyttar mig snabbt i mina tankar och drömmer mig vidare till en tät djungel mitt i Amazonas. Den här natten kommer jag att resa jorden runt, precis som Lindello. Vilket äventyr det kommer att bli. Häng med! Kom ihåg att tiden inte kan köpas för pengar, men pengar kan alltid tjänas på nytt. Så när du har möjlighet, res och utforska världen. Stöd de småskaliga företagarna på plats. Och visa respekt och våga avvika från de uttrampade stigarna. Prova gärna maten från de små lokala stånden och skicka ett vykort hem till din familj och dina vänner. Kanske lämna mobilen hemma ibland och bara vara närvarande i stunden. Tänk på miljön och försök att resa så klimatsmart som möjligt. Och glöm inte att spela in lite ljud från platsen, människorna eller upplevelsen. Man vet ju aldrig när de kan komma till användning. Kanske till en podd 10 år senare.
Last night I had a dream of us coming together. Last night in my dream I saw unity. I had a taste of democracy. And I felt safe. East to the west and south to the north, people were living in peace. Seeing the eyes of justice everywhere. Every land was thriving with love and prosperity. And I woke up asking myself, oh, I woke up asking myself, why can't we achieve a sustainable peace? Why can't we have a sustainable future? Why can't we achieve a sustainable peace? Why can't we have a sustainable future? Why can't we? Last night I dreamt of an end to poverty. All nations were growing, all nations stood strong. Smiles of understanding between one another. Politics and music belong to the people again. Equal rights spread amongst all shapes and colors. People were building a beautiful and a stable home. Last night in my dream I saw humanity.
Ni har lyssnat på det sjätte och sista avsnittet i säsong 2 av podden Originella människor. Tack för att ni har lyssnat och på återseende. Dela gärna och sprid podden så fler får möjlighet att lyssna. Tack på förhand.
Why can't we achieve a sustainable peace? Why can't we have a sustainable future?
Podden Originella människor är en Gärdsmygen produktion från 2023. Parallellt med det här poddprojektet har jag under flera år arbetat med en dokumentär om en väldigt intressant man. Han heter Lennart och har varit bosatt på den lilla karibiska ön Dominica i närmare 40 år. Nu är han tillbaka i Sverige och uppfinner en massa grejer hemma i sin verkstad. Vill ni följa det projektet och få en liten inblick i Lennarts uppfinningsrikedom? Finns det mer information att finna på vårt Instagram-konto Caribbeans MacGyver? Och gärna in och ta en titt. Kanske dyker han även upp i poddform framöver. Vem vet?
Jag har planning to build of 5 different things I got to build. A building, a plant, a motor car, from a motor car, chins and there will be for a bicycle, can be for a boat motor, there will be a hest for the wagon. So I have 5 different things I got to do it. So we were missing the material, I stand by. I had all my tools in Stehaug. When I left Sverige 78, I packed them up in Stehaug. Hos Göte, jag hade animals and gas station. And higher up, another man hade his bilverkstad. Jag passade 2 svarvar, milling machines, drillpress, welding, endless equipment up there. I come back to Sverige, I can't find one. So that's my problem I have done now. I need a metal swab, and I'm on to buy material. I stand by, right in the standby.